I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, nu sätter vi igång den här podden. Om vi inte vet vad den heter, men den podden. Ja, vi har med oss Maja Larsson här som sitter bredvid mig. Du ska få, eller ska vi presentera Maja? Du får presentera dig själv. Vi har bjudit in dig hit för att du har skrivit boken Kläda blodig skjorta.
En otrolig bok.
Och den ska du få berätta mer om. Men kan berätta, vem är du? Som person och i karriärsmässigt och intellektuellt och emotionellt.
Jag heter då Maja. Jag kommer från Göteborg. Jag har kommit hit idag. Jag har två barn.
Hur gamla?
De är 8 och 5.
Mm. Härligt ålder,
ja.
Eller?
Ja, men det är... Jo, men det är det.
Nej,
men
vilken alltså, var din härligaste ålder hittills?
Nej, men alltså, egentligen tycker jag att varje ålder är härligare. Men nu känns det som att vi är lite ny. Alltså just att ha en 8-åring, han är ju så stor nu. Jag vet inte, hur gammalt är ditt äldsta barn?
Är 5 och 1/2, men så har jag också ett bonusbarn som är 15.
Ja, ah, okej. Okay. Jag fick för mig att ditt mellanbarnet här var äldre. Men, nej, men jag tycker 8, han liksom, hon går i skolan, det är mycket saker som är fräck. Ja, så här. Det är lite svårt att hänga med i den åldern tycker jag.
Han börjar bli lite så här intro. Alltså vill han dela med sig av vad han gör och så? Eller
ja, men det har vi jobbat väldigt mycket med att han måste göra. Det är inte alltid det lättaste. Men det är mer så där, vem är man i gruppen, i skolan? Alltså, det är inte de här barnlekarna längre så.
Nej.
Mm. Det är bara lite svårt att förstå så där. Vem är det han är med och vad gör de och vad förväntas då? Och så här.
Ja, det tycker jag känns jättejobbigt.
Ja, men det är roligt också. Men,
De har ju men mycket mer av ett eget liv på något sätt. Det är, man vill ju bara veta allting om allt de gör.
Ja, och samtidigt är det så liten ändå. Och kan liksom behöva ligga och prata om saker vid läggdags. Som, ja, så det är lite speciellt tycker jag. Men så får jag ändå ha den här lilla tokig 5-åringen också. Så det är ju roligt.
Härligt. Ja.
Det är kul.
Jag går direkt till mig själv att man bara inte, jag hoppas inte mina barn blir som jag, alltså blir så där instängd liksom, inte säger någonting. Det skulle vara skitjobbigt. Men ja, okej, du har 2 barn.
Ja.
Och så
är jag ju frilansjournalist sen många år tillbaka. Jobbar mycket för Göteborgs-Posten bland annat.
Är det här din första bok som du har skrivit eller du har skrivit en bok för?
Det är min första bok. Jag har skrivit en pjäs en gång som sattes upp.
Okej.
Men det är längsta jag har skrivit.
Imponerande.
Den handlade också om kvinnor väldigt mycket faktiskt. Abort handlar väldigt typiskt så. Aha. Var 20 år och vill jag göra något stort för världen.
Men gud vad stort, för du har ju, det här är alltså din debut och så blir du nominerad till Augustpriset.
Nej men alltså, jag skrek rakt ut. Även fast vi inte känner varandra. Så jag har ju läst den här boken. Jag håller på att prata om den alltså varje dag. Min man vet allting om födandets historia senaste 150 åren. Och jag blev så glad. Så men himla
hade du väntat dig det?
Nej, jag hade inte väntat mig det. Nej. Jag har ju drömt om att vinna, eller ja, nu säger jag vinna då, men att bli nominerad till något pris och ändå sagt det till kanske typ 3 personer. Och så varje gång jag har sagt det så har jag bara översköljts av sån oerhörd skam, liksom högmodig skam, vem tror jag att jag är? Och så har jag tänkt mycket, typ, kommer de ens hinna skicka in min bok till Augustpriset, för jag ändå vet
vilken
tänkt,
dag.
Okay. Jo, men det har jag, och det kanske låter...
Nej, det låter ingenting.
Nej, men
det
är väl jag, oss. Vill ju, Det, ska man göra något så ska man
det
göra
det. Det är ju rimligt. Det är bara att jag visste inte om att det var eller så någonting.
Nej, men och så fick jag ju träffa din man där.
Ja, och min bror kanske. Jag vet inte om du träffade honom.
Jo, jag träffade honom också.
Ja, det var jätteroligt. Jag sa det. Alltså, man känner ändå 3 av 6 i den här kategorin.
Nu sa jag din bror bara för att det är du som sitter här bredvid mig.
Ja, vi kanske ska säga att Opo är med på här på datorn. I Portugal. Det är lite speciellt. Men det är nästan som att du är här i en jättemörk version.
Liten. Det är bara för att jag sitter i garderoben.
Det är som bra, en liten ljudet, person. Ljudet ska vara bra. Ja, nej, men det är jättekul. Min man blev också nominerad för boken Svart historia och våran storebror för vad heter boken? Det är en biografi på Pontus Hultén.
Konstens anförare i Europa, tror jag, eller sånt där.
Tunga grejer. Jaha, undrar vem som kommer vinna. Jag tror faktiskt att du kommer vinna. Det vet man inte, nej.
Vem vet?
Vi kommer se, jag ska dit på den där prisutdelningen.
Oh, när är det?
Den 28 november.
I Göteborg, eller?
Man får 100 000 spänn.
Nej, Stockholm, wow. Ja, precis. Ja, man får av förlaget tror jag att man får. Eller får man av August? Ja, jag vet faktiskt inte.
Men det är inte en bra deal för förlaget.
Det berättade jag för min... Nej, det berättade jag för övrigt för min 8-åring då. Att vet du vad, Lasse heter han. Jag håller på att tävla om ett pris. Man kan vinna 100 000 kronor. Vet du vad han sa?
Nej.
Gud vad du skryter.
Ta ner det på jorden lite.
Bara, ja, verkligen. Det är ju deras roll ibland. Ta ner det på jorden.
Ja. Men man vill ju, alltså man gör ju det lite. Jag vill att de ska imponera. Man får skryta.
Lasse är riktigt jante.
Gud vad roligt.
Ja, men jag tror vi har pratat mycket hemma om så här.
Man inte behöver skryta.
Nej, man behöver inte till exempel ta hem en kompis och ta ut sin sparbössa och räkna alla pengar.
Och man håller ju på mycket med sånt där och det är väldigt oskärmigt. Men det, då får man tillbaka. Men okej, då har du något mer om dig, Maja, som vi bör veta?
Nej, men det är nog inget viktigt så.
Nej.
Då vill jag fråga något direkt. Ja. Mm. Alltså jag vill fråga, alltså hur, för det här är ju ändå ett liksom mastigt projekt. Förstod du när du började liksom, på vilken detaljnivå du ville börja skriva och liksom hur stort jobb det skulle bli?
Men jag hade nog en bild framför mig och det var ju just att jag ville hitta berättelser. Ja. Men när jag skulle... jag liksom avsade mig hälften av alla uppdrag under ett halvår för att skriva ett synopsis. Så jag jobbade typ halvtid med boken då. Och då märkte jag att det var väldigt svårt att försöka få de här berättelserna. Jag hittade ju lite grann, men det var svårt att få dem till en intressant berättelse som berättade om någon utveckling. Så då började jag med att mer dyka ner i olika tidsepoker och berätta om till exempel uppfinningar eller citera någon bok. Eller så det var ett skitdåligt synopsis. Faktiskt, jag är ganska förvånad att förlaget ens sa ja till det. Men sen när jag väl började, när de sa ja och antog manus och sa så här, men det måste vara mer berättelse då, Maja, det måste bygga, ja, så som jag hade tänkt från början. Då fattade jag att det här kommer kräva oerhört mycket jobb. Jag kommer behöva läsa så mycket. Men i samma veva hittade jag också alla berättelserna, så att
därifrån jordemor, eller?
Ja, då hittade jag, när jag hittade jordemoden, då var det som att poletten ramlade ner. Eller jag fattade att det här kan ändå bli, det här kan nog bli någonting ganska bra.
Kan du bara berätta, vad är det för bok?
Ja.
Om man har missat.
Ja, ja, men det är en bok som handlar om hur det har varit att vänta och föda barn i Sverige de senaste 150 åren. Den bygger ändå ganska mycket på berättelser från hur det var. Men jag försöker också skissa upp de stora riktlinjerna sådär, hur har det sett ut med mödra- och spädbarnsdödligheten, var har man kunnat föda, vilken smärtlinning har funnits, vad har varit de politiska frågorna, hur har debatten sett ut i media och hur har man pratat om förlossningar, vem har man pratat med och så.
Det är väldigt, väldigt spännande.
Jättebra.
Verkligen. Och varför valde du just 150 år? Varför hade du cut off?
Men jag tycker det hände så mycket där kring 1870. Dels att det fanns barnmorskor i nästan alla kommuner. I princip alla. Det var ju en revolutionerande grej. Sen så också så började läkarkåren också organisera sig mer kring det här med förlossningsvård. Man började tvätta händerna. Man började kunna...
Det var en stor grej.
Ja, det var en stor grej. Man, då är man ju liksom och nosar på någon slags modern och hygienisk vård på något vis, där man faktiskt kan rädda kvinnor från döden på sätt som man inte riktigt kunde innan. Så jag tyckte att det var en ganska bra startpunkt. Och det var ju också, alltså jordemodern har getts ut sedan 1888, så de äldsta berättelserna jag kunde hitta där i är ju från ungefär 1870. För det är många, i början där så är det många som skickar in gamla berättelser, typ så här var det förr, lite så.
Jordemodern är, alltså rätt mig om jag har fel, men jag har kommit i kontakt med den genom Barnmorskeförbundet, att man får den tidningen liksom hem när man är med i Barnmorskeförbundet, ja. Som man kan vara när man är barnmorskestudent eller barnmorska. Och då skriver de om lite olika aktualiteter som händer som är relevant för barnmorskor typ.
Det är så. Som himla guldgruva.
Alltså, ja, verkligen.
Så himla fint att ha det i skrift liksom.
Ja.
Att allt det här
du har läst varenda
med.
En va, sa du?
Ja. Alla nu.
Fan,
men hur många nummer är det? Jag har ju dålig...
Jag kan inte göra det matte. Men det är ju 12 nummer per år i 100... Vad blir det? 135 år.
Oh my gosh.
Jag har ju inte lusläst dem. Men jag har suttit liksom på biblioteket och fotat av intressanta sidor. Och så har jag gått igenom det hemma sen.
Och jag älskar att det finns. Det finns liksom arkiverat. Vilken grej. Vilken skatt. Och ett sånt här verk som du har skrivit, det finns inte sen tidigare samlat liksom.
Det finns ju Jordemor. Har någon av er läst
ja,
den?
Ja, den har jag hemma med. Jag har den hemma med. Jag har inte läst heller.
Den handlar ju också om, den handlar ju mer om barnmorskeyrket egentligen skulle jag säga.
Mm.
Barnmorskeyrkets historia. Och den går ännu längre tillbaka i tiden. Alltså typ, ja, nu kan jag ha fel, men medeltiden.
Den måste jag läsa. Jag har den hemma i Danmark.
I Sverige väldigt, antar jag.
Eller? I Sverige, ja. Och den är jättefin, men hon går inte in i brett. På det sättet som jag gör.
Utan barnmorskans perspektiv? Typ.
Ja, ganska mycket skulle jag säga. Mycket så, typ, hur har barnmorskeutbildningen förändrats? Vad har de stora frågorna varit? Och, ganska mycket av boken, av hennes bok handlar om innan den moderna tiden. Alltså gamla ramsor och barnmorskan i kulturen. Och, ja.
Gud, det okay,
gamla
läsa.
Ramsor. Ja, du får låna den så kan du läsa högt för mig.
Hon har skrivit massa böcker faktiskt. om barnmorskor och födande i historien.
Jag har fått dem, jag har fått ett gäng av min svärmor. Svärmor heter det så?
Ja, svärmor. Alltså Ammas mamma.
Ja, precis. Stuvmor, ja just det.
Nej, stuvmor är hon inte.
Det är något annat.
Ni är inte syskon.
Alltså, jag är så trött som vi sa innan. Jag känner mig som att jag har en hjälm av trötthet på mig de senaste dagarna. Jag vet inte om det är mörkret eller vad det är. Eller att man sover liksom 5 timmar per dag. I 3 år.
Ja, det kan nog ha med saken att göra.
Så om jag inte är på hugget. Och på, vill du säga något annat? Jag tänker, annars kommer vi börja med lyssnafrågor. Men du hade kanske någon
Okej, men vi kan börja med lyssnafrågor. Sen så kommer jag till mina egna frågor.
Ja, absolut.
Jag har ju vikt så mycket sidor där jag var så här, oj, det här är spännande. Och det här är spännande. Ja, det är kul.
Hade inte hört talas om, jag tror inte, Mola förut. Den berättelsen av den som hade Mola gravid.
Är det druvor? Är det druvor,
ja, precis.
Nej, men alltså.
Jag vet ju vad det är, men jag har inte. Nu för tiden så märker man ju av det innan det går så där långt. Det lät. Det var
det är bland, jag var tvungen att lägga ner boken. Alltså jag blev så illamående av tanken på att det var bara också att det kanske var värre i mitt huvud, vad vet jag, men hur du beskrev att hon hade så stor mage och ut bara kom liksom klasar.
Ja, men det är så alien-känsla nästan. Nej, men det är jättevidrigt. Men jag vill ha med sånt exempel. För att, just för att innan vi ens kunde se vad som fanns i magen, innan det fanns någon som helst fosterdiagnostik, vad som helst kunde ju hända.
Nej, men det är det. Och jag tror att det är många som inte alltså, har någon aning om att det, liksom, hur vanligt det var att det bara var lite random grejer och att barn såg olika ut. Jag kommer faktiskt ihåg det så himla mycket från när vi var små och bodde i Etiopien. För då var det ju inte heller, alltså, jag kommer ihåg att jag pratade med pappa om att så här, hur kommer det sig att man ser mycket fler som har, liksom, som ser olika ut, liksom, olika
funktionsvariationer.
Ja, men funktionsvariationer. Jag kommer ihåg att jag såg en man som var dubbel. Han såg ut som att han var dubbelvikt. Liksom, huvudet var nere vid fötterna. Eller att folk inte hade armar. Eller du vet, alla sån här grejer. Och då sa han till mig. Han bara, men det här är inte alla som kan se vad det ska bli innan. Och även om de kunde det så är det ingenting de kan göra någonting åt. och du kommer ihåg att han redan då sa att snart kommer du se att i Sverige kommer det inte finnas några dvärgar, som han sa då. Och mm, nu ser man ju faktiskt det väldigt, mm, väldigt sällan. Och att det, jag tror att många tänker då bara så här, men det är så här det är. Men det finns ju en anledning. Varför?
De sållas bort.
Det finns exakt.
Så det ser
ut. Något att diskutera kring det. Exakt. Det, jag tyckte det var så intressant. Jag tror att det är liksom också viktigt för många att förstå. Att liksom allt med kubbtest och så att det är inte, det kommer inte helt gratis, om man säger. Det finns ju liksom någonting som man också förlorar där.
Det jag skulle fråga också, varför du ville skriva boken. Det måste man ju alltid fråga.
Mm. Ja, men jag tycker faktiskt, det här låter bombastiskt alltid, men jag tycker faktiskt att den här historien saknas.
Mm.
Att det är många andra delar av kvinnors liv som är, som du har skrivit väldigt mycket om. Typ hur det har varit att arbeta under 1900-talet, eller den politiska utvecklingen för kvinnor eller så här. Men just den här superkvinnliga erfarenheten finns ju inte dokumenterad.
Nej.
Särskilt väl. Men sen har jag också, jag är jätteintresserad av debatten om förlossningsvård sedan jättelänge, och just det här, vården är så säker och samtidigt så är så många kvinnor så missnöjda, och var är det krockar någonstans, och varför varför verkar den frågan vara så svår att lösa, och ja.
Har du hittat ett svar?
Nej, jag har inte hittat ett svar, men jag tänker att mycket handlar om det som du har pratat om många gånger, men jag tänker just detta att vi lever i en tid där vi aldrig någonsin har kunnat inspireras så mycket och läsa så mycket om födande och graviditeter och så fått veta hur det är för andra. Och att vi också lever i en tid där vi kan unna oss att ställa krav på ett sätt som vi heller aldrig har kunnat göra tidigare.
Mm.
Jag tror inte ens, så jag är ju född 89, jag tror inte att min mamma kände att hon kunde ställa så mycket krav, även om det fanns en patientlag och så.
Mm.
Jag tänker att man var mycket mer i vårdens händer.
Ja,
det har ju skett något bara de senaste åren, alltså, känns så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ska jag köra? Vi har lite lyssnafrågor som folk har skickat in. Är du redo? Jag tror att du har fått många av de här.
Jag är redo.
Du är redo. Mm. Vilken tidsepok och vart hade du velat vara en fluga på väggen vid en födsel?
Den här frågan har jag tänkt så mycket på. Jag hade så gärna velat vara med faktiskt innan min bok börjar.
Ja, när då?
Innan barnmorskan kommer in och är tränad i att till exempel kvinnan ska läggas på rygg och tvättas och allt det här. Alltså om man tänker sig en frisk, normal födsel 1820, det hade ju varit svinkoolt. Mm. Och då i mitt lite romantiska huvud så tänker jag då att vi är på landsbygden någonstans och kvinnan alltså nu låter jag jätteexotifierande kring den här tiden, men att det kanske är barn i rummet och det kanske är byns andra kvinnor och så här. Det hade varit väldigt spännande att se hur det var faktiskt.
Verkligen. Det hade jag också velat se.
Men jag hade också velat vara med på 80-talet. När detta ändå kom tillbaka lite grann. Men kanske, men till exempel att få vara med på Moras BB som var jätte, det finns inte kvar längre, men det var jätte...
Är det lite Ystad?
Nej, ja, det är lite Ystad. Det var en manlig barnmorska som... Ja, de var bäst i Sverige och de hade vattenfödslar och även pappa papporna fick vara nakna under förlossningen. Och jag tänkte det hade varit så himla roligt.
Varför stängde de ner då?
Ja, men det fanns ju Falun.
Ja, de hade för få, eller? Ja. Det känns som att det var ett väldigt återkommande tema. Ja. Ja, men ni har inte 1000 födslar per år, så hej då.
Ja, men så var det. Plus att då tror jag inte, när de stängde så tänker jag mig, det här vet jag inte säkert, men jag tänker mig att då kanske Mora inte längre var så unikt heller, för jag tror att många andra kliniker hade
tagit efter.
Ah, okay. Men just den här lite renässanstiden, så det hade varit kul.
Du sa att det var en manlig barnmorska som drev på det där, eller vadå?
Ja. Okay. Han drev, om jag minns rätt nu, så drev han både förlossningsvården också. Hade han startat ungdomsmottagning som var lite nytt då.
Mm. Och, Vad hette han? Var det här i boken?
Det här är i boken, tror jag. Jag är inte helt säker på att det kom med i boken.
Vad spännande.
Du skriver i alla fall om Mora och att det var bäst. Och jag för mig att du också pratar om den här manliga.
Jag tror också det.
För jag vet att jag reagerade vid ett tillfälle att du pratade om just en liksom, manlig barnmorska. Det hör man inte om så himla ofta. Men vad han hette kommer jag inte ihåg tyvärr.
Nej. Jag får kolla upp det.
Det kan man säkert söka upp också. Ja.
Okej, så 80-talet och...
ja, typ 1820.
Och 1820.
En tid jag inte hade velat vara med. Så jag tror att många idag inte hade riktigt klarat av att se, det tror jag är 40-50-talet.
Var man helt neddragad då? Typ.
Ja, men det var alltså, när alla födde på sjukhus och sjukhusförlossningen var så himla rutinmässig, tänker jag mig. Alla skulle rakas, alla skulle få lavemang, alla skulle ligga ner, alla skulle krysta på kommando, man skulle helst vara tyst. Man hade inte så mycket, det var ganska få människor i rummet. Det kanske var en barnmorska med 4 patienter. Mm. Alltså jag tror att det var...
Höjden av fabriker.
Ja, men verkligen så. Och också vad man gjorde med barnet när det föddes. Alltså då tyckte man att det var hur bra som helst. Att det fick desinficeras i ögonen och spolas av i vatten och hängas upp i fötterna. Men idag tror jag vi hade tyckt att det var så hemskt himla obehagligt att se faktiskt.
Det där är så intressant också. Hur man kan vara så säker på sin sak. Mm. Och det måste man ju alltid tänka på. Att man inte får bli för slapp i att det här är det bästa sättet. Alltså hela tiden omvärdera och ställa frågor. Jag skrev ett blogginlägg om det igår. För det var en läkare som gör sin SD i obstetrik och gynekologi. Jag vet inte om det står det upp på. Men hon hade skrivit någonting om när jag skrev om skalpelektrod. Jag var inte kritisk till det. Jag bara skrev något om det. Och då hade hon sagt så här, hon förstår inte ens varför det här är en diskussion. Hon tycker att skalp borde sättas på alla. För det rädda liv. Jag tycker bara det är så intressant också att vara. Jag vet också att hon är väldigt mån om så här evidens och så. Dels finns det inte evidens för det. Men också att säga att jag förstår inte ens varför det är en diskussion. Därför måste man, det är lite grann oroväckande syn på det. Man måste ju hela tiden ställa frågor och få diskutera och utvärdera. Alltså det är farligt att börja tänka att man har alla svaren. För det visar sig verkligen gång på gång att det är.
Och också att göra en intervention på alla. Alltså det är ju så sällan, framförallt liksom när det handlar om födsel, att det är rimligt att göra en sak på precis alla.
Men då har man ju helt missat, man har missat väldigt mycket. Att det är en unik händelse och också att viljan av den som föder kanske spelar in också och så. Och att jag tror att det är väldigt rädslostyrt. Att man är förlossningsrädd när man jobbar med födslar är ganska vanligt, tror jag.
Ja.
I alla fall. Okej, det hade nog varit så. Alltså, visst var det på den tiden också, alltså man var ganska tungt sederad ofta, eller?
Ja, det var ju den smärtlindring som fanns. Eller man hade ju lustgas och sen hade man... Ja, det måste väl fortfarande ha varit kloroform då. Att om det inte räckte med lustgas, då var det ju, alltså, typ var sövd. Inte sövd riktigt. Men, nästan så, men slumrande när barnet.
Så vaknar man föddes. Och så är barnet där.
Mm. Ja, för det verkar som att det var ju hela tiden liksom i själva krystskedet. Som att det var då man skulle liksom sövas ner. Precis när barnet skulle komma ut. Alltså man tänker att det hade varit nästan rimligare att göra... Tvärtom, liksom att under den tuffa biten, då skulle man sova och sen så skulle man liksom få vakna och ta emot sitt barn. Men man skulle vara helt sövd och sen så kom man ju inte ens ihåg någonting. Det verkade ju också vara så himla hemskt att man bara sa att nej, jag vet ingenting vad som hände. Och sen så får jag träffa mitt barn var fjärde timme Och man vet ju inte ens, är det här ens mitt barn? För jag såg inte när det kom ut. Eller liksom, jag har ingen koll på någonting. Jag hör bara massa barn som skriker i bakgrunden 24-7. Alltså man måste ju också bli helt galen, känns det som. Mm.
Med alla hormoner och barn på det. Men bara en tanke jag fick nu är att undra om, det här vet jag inte heller, men jag tänker att om det var framförallt läkare som höll i det där, för det var det ju då, det var ju inte så jättemånga barnmorskor som jobbade ens på förlossningen då, om de tänkte att krystskedet är det värsta, att liksom när barnet står och ska ut, att det är det absolut värsta av allting, de inte riktigt visste det. Där får du kanske klippa bort.
Alltså, nej, men alltså, du menar att de kanske inte tyckte att det var det värsta? Eller att de...
Jo, men att det var det de ville bedöva bort. För de tänkte att det här måste ju vara det värsta.
Ja, säkerligen. Det jag tycker fortfarande att det finns en bild av att krystskedet är som en... Då blir det väldigt akut plötsligt, upplever jag. För att det är typ det här med att man ska ju gärna vara hemma väldigt länge. Men det är superviktigt att man är där på sjukhuset under kryst. Och att också då att det är så extra viktigt med övervakning av barnet. Även fast man vet att alltså, hjärtljuden går ner. Och det är också liksom en vanlig, en naturlig del av att födas. Att ens huvud trycks ihop och då går hjärtljuden ner lite. Men det är ändå det här en upplevelse av att det läget är super, super kritiskt. Så det har säkert funnits länge. Och det kan ju se såklart att det ser lite dramatiskt ut.
Men det är väl också det som man kan se. Jag tänker också att folk har ju liksom en bild av att så här, oj, nu underlivet bara vidgas. Det måste göra ont. Och så liksom det kan man på något sätt sätta fingret på. Hur det känns inuti kroppen, det man inte ser. Det kan man liksom inte sätta fingret på och inte heller föreställa sig hur tufft det kan vara.
Och som vårdpersonal att man där har en möjlighet att vara väldigt ännu mer aktiv kanske. Att man kan göra ganska mycket med sina händer och verktyg och så.
Det måste de ju också ha gjort. För tänk om man är i princip sövd. Mm. Det är ju ganska svårt att krysta då.
Det måste vara funduspress och tång.
Och tång.
Mm. Skulle jag tro.
Ja.
Och klipp kanske. Funduspress, klipp och tång.
Precis. Ja, men det var nog också vanligt.
En cocktail. Ja.
Nej, det finns ju en bild. Alla som har sett, vad heter den här serien? Tjernobyl, tänker jag på. Har ni sett den?
Nej.
För då är de ju på ett sjukhus precis i början. Och då ligger alla kvinnorna i någon slags halvsittande gynstol. Och alla slumrar. Och så går det runt en läkare. Och så säger han så här, 3 timmar kvar, halvtimme kvar. För att han liksom väl känner då hur allting har fortskridit. Nej, alltså han känner, alltså han gör undersökningar.
Ja, jag fattar. Ja, men alltså, man kan ju inte veta.
Nej, men han säger typ så. Och för att då ska de väl plocka ut dem då. Alltså,
ja, de tar ut.
Ja, uppfattar jag det.
Kejsarsnitt, när blev det liksom en relativt säker och vanlig grej? Alltså,
ja, men det är en bit in på 1900-talet. Man började ju testa det med viss framgång på slutet av 1800-talet. Men det är ju inte förrän kanske 1930-40 sådär som det börjar bli standard att man kan göra det.
Okay, och
att man
vet
att alla överlever i princip.
Med att så här kunna bedöma 3 timmar kvar. Alltså då måste man ju ha nästan kejsarsnitt som ett alternativ. För att det kan man, man vet ju inte det på centimeter. Nej. Så jag menar, det känns som att då har man det ändå som... ett option.
Men då var det väl fortfarande ganska snävt vem som fick kejsarsnitt. Alltså på 30-40-talet. Alltså det känns som att det var ju fortfarande ganska, även om alla överlevde, att det skulle vara hot om, alltså hot för livet, liksom barnets liv eller mammans liv. Alltså det var ju ganska snävt ganska länge kändes det som, och sen öppnade det upp sig och sen så har det liksom stannat av. Och man får fortfarande inte välja.
Mm, det var ju mest om man hade väldigt trångt bäcken, vilket man ju då visste innan ofta. För att när de första kejsarsnitten man gjorde var ju på supermedtagna patienter som kanske hade varit i verkarbete i flera dygn. Och så kom de in till något sjukhus till sist, eller det kom en läkare hem till dem. Och man hade, alltså, det var nästan inte att föreställa sig, man hade ingen... smärtlindringen var ju inte vad den är idag. Man visste inte hur man skulle åtställa, alltså göra med vätskebalansen. Kvinnorna var helt utmattade. Alltså, det fanns ju ingenting av det som är säkerhet kring ett kejsarsnitt idag. Och så därför de första lyckade var ju sådana som man gjorde i god tid. Alltså där man bestämde i god tid att det skulle bli kejsarsnitt. Så att inte kvinnorna var helt slut.
planerade.
Och ja, och de fick ju ligga, ja, och de fick ju ligga inne länge för att vara helt rena. Och man hade fortfarande ingen antibiotika.
Just ja. Gud, det. Gud, att folk vågade. Alltså, man pratar ju ibland om sig lite sådär slentrianmässigt att förlossningsrädsla ökar. Jag vet inte om det finns, jag tror inte det finns några belägg för det direkt. Jag kan bara tänka mig att man måste ha varit förlossningsrädd. Alltså när det var liksom fråga om liv och död på ett helt annat sätt.
Men man kanske, jag tänker också när man inte vet, alltså nu får vi höra så himla mycket. Då känns det som att man inte visste lika mycket vad det var för risker. Plus att när jag läser boken i alla fall så är uppfattningen att så här, det var liksom inte någon fråga, så vill du göra kejsarsnitt? Alltså allting är bara så här, vi testar den här grejen, ja vi testar den här grejen på er. Alltså så är det ingen som frågar. Så man kan ju liksom inte heller hinna bli skraj på något sätt.
Man har inget val helt enkelt.
Nej, jag tror vissa, jag tror också vissa av de här kanske hade försökt föda. Det finns ju någon berättelse i boken om någon som har försökt att föda 7 gånger. Men vars bäcken är så förstört av engelska sjukan. Så den 8:e gången så går hon och säger, vet du vad, du måste, ni måste göra kejsarsnitt, det här barnet kommer inte komma ut.
Men vad hände med de 7 gångerna?
De dör ju.
Och det så fick de ta ut med...
Ja, jag vet inte vad läsa eller vad lyssnarna... Nej,
det är så fruktansvärt.
Ja, men det är ju jättehemska sätt.
Ja, just det, jag kommer ihåg det. Ja. Det kanske är för brutalus.
Ja, men man kan ju ta ut barnen, men man kan ju säga så här, man kan ju ta ut barnen, men de överlever ju inte.
Nej, just det, jag kommer ihåg det. Gud vad. Wow. Det är brutala grejer. Jag hade velat höra folk som har fött sådär på 40- och 50-talet. Det känns, min känsla, jag känner inga, tror jag. Eller jag kanske känner några. Jag känner några 40-50-talister. Men att de kanske inte...
Men de ska ju ha fött på 40-talet, så de kan ju inte vara 50-talister.
Just det, då är de födda på typ 20-talet. Min uppfattning är att det är lite så här, ja men, det var ju inte någon grej. Eller jag vet inte, att det var ut. Eller så att man inte vill prata om det kanske. Eller att man har inte det här som du också skriver om. Att berättandet kring sin födsel och så. Men det hade varit det vi vet om anknytning och så idag. Då känns det ju som att det här borde ha påverkat otroligt mycket, alltså i generationer. Alltså att det måste ha haft en stor påverkan på barnen som kom och på föräldraskapet och allting.
Men man kan ju förstå att den generationen tyckte att deras barn var pjoskiga med sina barn. Så här, ja, men verkligen. Gud vad ni skämmer bort dem. Alltså när de själva inte ens fick... ens få sitt barn på bröstet när de hade fött dem. Det kan man ju verkligen förstå, tycker jag.
Och också när de väl fick det så var det ju som en klocka hela tiden. Bara, 10 minuter har gått, nu får du byta. Man bara, gud.
Men jag tycker ändå många som har varit med om den grejen, det här med just att amningen ska ske var tredje timme och de här intervallerna, pratar ju ganska positivt om det. Det är kanske för att det är det enda man vet, men jag har ju också blivit uppmanad, alltså själv när jag ammat med mitt första barn framförallt, att några som har påpekat det, att så här gjorde vi liksom, och det var så bra, för då fick jag ändå typ sova emellan och barnet fick skrika, och det var, ja men att man är typ ganska positiv till det. Man är väl
smaken är som baken.
Ja. Men en sak jag bara vill tillägga om det här med de som födde, jag har ju intervjuat en del som födde på 50-talet för boken, för det finns väldigt lite nedtecknat från den tiden. Men det som är så svårt då, det är att det är så svårt för dem att berätta utan att ställa det i relation till hur det är idag. Att jag hade så himla gärna velat hitta fler berättelser från just 40- och 50-talet som inte är färgade av vår tid, utan där de faktiskt bara berättar om det rätt upp och ner. Ja, så här var det. För nu kan de säga så, mina barnbarn har det så bra, och de får sitta och de får stå och de får smärtlindring och deras partner får vara med och sådär.
Ja,
så de jämför ju det med hur det är idag hela tiden.
Jag vill bara fråga, eftersom vi pratade om det här med krystandet förut, så skrev du, alltså något som fastnade för mig, det var att på 80-talet, just den här tiden som du skulle gå tillbaka till, att man liksom började promota, eller vad man ska säga, spontan kryssning, och att man såg att så här, det var bättre för barnen, de blev inte så påverkade av att man höll andan, och bristningarna blev färre och så vidare. Och det fick mig att tänka på, och också fråga till Asabeges, hur kommer det sig att man då från 80-talet har gått tillbaka till i mångt och mycket till att liksom nu ska vi säga till nästan varenda person som krystar hur hen ska göra. Jag förstår att det måste jag delvis med EDA att göra, att många inte känner sina krystimpulser och därför behöver hjälp. Men jag uppfattar det som att man gör det ganska ofta även med folk som inte har EDA. Att man säger men till folk hur de ska krysta.
Hur utbrett var det här på 80-talet? Alltså var det liksom, för nu, det har, jag tänker att det också är ganska stor variation. Dels från barnmorska till barnmorska, men också mellan kliniker, lite synen på hur man gör. Jag vet inte det, om det var en allmän grej på 80-talet att man försökte låta folk krysta på instinkt.
Ja, att nej, jag man faktiskt inte heller.
Såg alltså att evidensen var att liksom en, eller i alla fall det jag tror att du tog upp framförallt från Östra sjukhuset, att man hade då sett att folk hade fick färre bristningar och att barnen mådde bättre. Och man bara undrar att när det har blivit ett så bra utfall, hur kommer det sig att man då går tillbaka till det gamla sättet?
Jag tror att du får svara också, Maja. Du kanske har ett bättre svar. Men jag tror epiduralen måste spela in en del. Alltså, det är väl 60% av förstföderskor som tar epidural, och då kan man behöva hjälpa till, och liksom, då kanske inte går att krysta på egen känsla, och att det är färger kanske bilden av att det är så här,
ja,
man gör.
Ja, du menar att det liksom spelar över då?
Ja, ja precis. Och jag vet själv att när jag pluggade till barnmorska, då fick vi också lära oss. Jag fick lära mig på utbildningen en sak, men sen när man kom ut i verkligheten, då var det ändå det här att man instruerar, och det är liksom hakan i bröstet. Att jag vet inte, det var som du säger, det var nog bland de flesta barnmorskor, men inte alla. Det är väl också lite smaksak som sagt, hur man själv har blivit upplärd. Att vissa ansåg att det så här det ser ut när man krystar, och då gör jag det på alla helt enkelt.
Men i skolan, är det mer då att man försöker säga, alltså att det handlar mer om spontan krystning?
När vi pratar om det, då fokar vi mycket på det normala och att ja precis, att man kan krysta spontant och så. Det var mer fokus på det teoretiskt än i verkligheten, upplevde jag.
Okej, okay. Det var det jag undrade. För det, man vet ju att det finns många sådana där grejer. När man kommer ut och så gör folk på ett annat sätt, och bara lämnar man det man har lärt sig åt sidan.
Jag tänker också det här partogram. Jag vet inte när det infördes med partogram och action line och sådär. Det har man tagit bort, det liksom förändrat lite nu. Men den här tidspressen som har funnits gör ju också att man kan behöva forcera tidigare. Och att ju mer skäl till att forcera, att det kanske blir mer av en nödvändighet, att man tänker, som du säger, att det spiller över även på de som inte kanske hade behövt göra så.
Jag tror på båda de sakerna. Och sen tror jag också att det kom lite nya studier kring år 2000. Då börjar man prata lite mer om det här med bristningar. Och då blir det liksom lite backlash, uppfattar jag, för det här helt fria krystandet. Det blir mycket mer prat om till exempel perinealskydd och jag vet inte om det också kan hänga ihop lite, kanske.
Ja, nu säger man ju att alltså, man vet ju så lite om det där, men att det man vet är att det ska gå långsamt. Och att man kanske tänker då att mer, när det är väldigt guidat, att det blir mer kontrollerat och kan gå mer långsamt. Jag vet faktiskt inte. Det är många faktorer.
Det är ändå spännande.
Men som sagt, jag tror verkligen det spelar roll, alltså, från person till person och klinik till klinik. Det är det som är lite.
Absolut.
Det är inte alltid superenhetligt. För jag får en till fråga från en lyssnare då.
Mm.
Varför blev sjukhus det självklara valet trots att det varit tvärtom innan? En stor fråga.
Ja, men det är ju mycket av det som boken handlar om. Men det har ju funnits förlossningsavdelningar i Göteborg och Stockholm sedan 1700-talet. Men de var ju bara för ogifta och fattiga och i princip kvinnor som behövde lämna bort sina barn. För att de inte kunde ta hand om dem. Så det är ju först där på slutet av 1800-talet, början 1900-talet som vi får så att säga barnbördshus, som det hette då, med kanske en obstetriker anställd och barnmorskeelever och sjuksköterskor och sådär.
På 1700-talet, vilka jobbade på sjukhusen?
Ja, men då är det ju lite mer en, det fanns ju inte specialister på det sättet. Nej. Som det gör nu, utan det var mer en kirurg typ kunde man ha. Ja.
Mm.
som jobbade med förlossningsvården då. Och i Stockholm och i Göteborg har det ju funnits barnmorskeskolor. Så då har man haft barnmorskeelever på Allmänna BB som var i Stockholm och Södersjukhuset och när det byggdes och i Göteborg på Sahlgrenska. Men nej, det hette inte Sahlgrenska då, det hette bara barnmorskehuset. Skitsamma. Men där kring 1900, som jag sa, läkarna specialiserar sig. De kommer på en massa nya behandlingar. De börjar nosa på detta med kejsarsnitt. Hur behandlar man havandeskapsförgiftning? Massa andra grejer. Så här, som kunskap som de i princip bara kan sprida på sjukhusen. För detta kan man inte göra hemma hos folk. Man börjar bygga fler och fler sjukhus. Och alltså för många är det en standardhöjning att föda där.
Mm.
Där finns rinnande vatten. Den el, det är rent och man vet ju detta med hygien och bakterier och så här. Så jag tror att många tilltalas av det.
Vilket när sa du att det här barnbördshusen?
Ja, men det är kring 1900, då började det bli fler och fler barnbördshus.
Och då var Sverige fortfarande ett fattigt land.
Ja, det får man ändå säga. Ja. Och detta sker också en tid när Sverige försöker gå från att vara ett fattigt land till att bli ett industriland. Jag skriver om det i boken hur Stockholm gör jättestora satsningar för att bli en fräsch, modern, europeisk storstad. Typ spårvagnen drivs av el, det är inte hästbajs på gatorna. Man bygger saluhallar som är hygieniska. Alltså det är mycket så som ska bli rent och fint.
Mm.
Och det präglar också förlossningsvården. Och det bedrivs aldrig någon propaganda för att föda på sjukhus. Det är ingen reklam, det är ingen som säger kom och föd på sjukhusen, det är bäst för er. Utan kvinnorna, liksom allt talar för att kvinnorna väljer detta.
Mm.
Jag kan tänka mig att det ryktet sprids som att man kan få smärtlindring där till exempel.
Vad får man då då?
Ja, men då får man ju den här slutnarkosen.
Ja,
då,
man
den
får
här,
den där.
Mm. Där man blir sövd.
Ja, det, då längtar de kanske efter det. Ja.
Ja, men jag tror
ge
verkligen
mig någonting.
Ja, men ge mig något bara, det här är hemskt. Ja.
Mm.
Och man fick ju komma hemifrån. Alltså jag tänker också, det kanske var en jättestor grej för många. Bara såhär, jag får komma hemifrån. Jag behöver inte städa och fixa eller ta hand om mina andra barn. Alltså att man kanske, sin första semester höll på sig.
Ja, men vissa beskriver det ju så. Och sen också att barnmorskornas rutiner för en förlossning hemma förändras också vid den här tiden. Så att hemmet ska också bli väldigt hygieniskt och rent och det ska finnas väldigt mycket grejer hemma. Det ska finnas kittlar och lakan och det ska finnas saxar och det ska finnas alltså.
Som man måste stå för själv?
Ja, eller? Helst. Mm. Och jag tänker att det blir liksom en bedömning också när barnmorskan ska komma hem. Alla har inte ens en spis. De får ju elda i sin brasa. Jag tänker att på sätt och vis är det inte så konstigt och det pågår ju också en annan utveckling. Det finns ju också förlossningshem vid den här tiden som är ett slags mellanting. Man kanske föder hemma hos barnmorskan eller på ett förlossningshem med några
platser.
Hemma
hos barnmorskan?
Ja.
Gud vad mysigt. Ja. Ska det bli min nya grej? Mm. Kom hem. Mm. Så slipper man åka ut också.
Ja, men så har Amat du kommer hem där.
Ja, de verkligen tycker att det är nice.
Och barnen också. Gud vad spännande.
Vad mysigt.
Ja, men så det blir som ett mellanting. Men som också innebär en förflyttning från hemmet till någon annanstans.
Men det är lite som birth center fast lite hemlik miljö fast inte hemma.
Mm. Ja. Så det här med att inte föda hemma blir ju snabbt väldigt populärt i Sverige och framförallt i Stockholm.
Mm.
1912 redan födde en majoritet av Stockholmskvinnorna
någon
annanstans än hemma.
Fick man göra det? Eller?
Nej, det kostar. Det finns gratisplatser på utbildningssjukhusen. Så då föder man gratis mot att man är undervisningsobjekt, kan man säga.
Oh my gosh. Mm. Men alltså, för du sa att det var liksom fattiga, utsatta kvinnor till en början. Ja, men det var ju innan. Och de behövde inte, de var också forskningsobjekt. Testa allt väldigt bra.
Yes. Ja. Jag tror inte det måste vara så illa som det låter, utan mer att.
Men det är väl som på Huddinge sjukhus. Alltså, då är man ju också, studenter kommer och.
Ja, men nu kan man också eller säga nej, men jag vill inte ha studenter här. Men då kunde man inte göra det.
Då får man dra i så fall.
Ja, ja, men så är det. Och sen efter det så kommer det ju statliga satsningar på att man ska bygga ut sjukhusvården. Och då, alltså från 30- och 40-talet, då höjs ju verkligen röster för att hemförlossningen är ett utdaterat alternativ och inte lika säkert. Men innan det så har ju kvinnorna i ändå några decennier visat att de är ganska sugna på detta med att inte föda hemma.
Mm.
Mm. Av ganska naturliga skäl.
Ja, men verkligen. Alltså, det är lite, ibland så ska ju folk jämföra också. Du vet, säga det här som ett skäl till att kritisera att man vill, att man går tillbaka lite, alltså, om man vill föda hemma nu. Men det är ju värt att poängtera. Det går ju inte att jämföra, alltså, att föda hemma idag som en person som har gått genom mödravården, som har barnmorska med sig, som har helt andra förutsättningar. Alltså, det är ju helt andra förutsättningar.
Som kan ta bil till sjukhuset. Alltså, jag menar, det är också
bara en sån sak.
Skillnad. Och som att man ringa. Har lakan.
Det finns en telefon.
Exakt. Ja, men exakt. Det var ju, det är ju helt andra förutsättningar förut. Och det, ja. Jag hade också valt dra till sjukan om det var på den tiden. En till fråga. När och varför blev det standard att även pappor inkluderades i födseln?
Pappor var ju inkluderade i födseln fram till att kvinnor började föda på sjukhus. Kan
var
man
de
nästan
där?
Förutsätta. Det kan man,
alltså,
nog...
då, alltså inte nära. Eller jag tror det var en
det, det är nog lite, det är nog olika i olika hem, tänker jag, beroende på klass och hur man bor och sådär. Men alltså, om man tänker att väldigt många människor bodde på bodde litet.
Många.
Och många. Så var ju många med. Jag har hittat jättemånga berättelser där pappan är med eller är i huset eller hjälper till eller blir utskickad av barnmorskan för hon tycker att han stör. Men han är ju i hemmet. Han vet ju vad som händer och ofta är ett stöd. Jag tror, om jag inte minns fel, så säger barnmorskanboken till och med att pappan och de andra i rummet, de kan ju hjälpa till med grejer, typ koka vatten och lite.
Exakt,
så som man ser på
vatten, ja.
Call the midwife. Men sen är det ju faktiskt inte förrän på 60-70-talet som pappor börjar släppas in i förlossningsrummen igen. Och då hänger det ihop med en ny syn på familj och på pappans roll. Och, det görs ju stora kampanjer för att pappor ska vara föräldralediga till exempel. Och man tycker att ja, men pappan behövs. Nu säger jag pappan hela tiden. För att här pratar man inte om samkörande par.
Nej. Jag tänkte, för personer som ställer frågan kanske tänker också, eller man, jag tänkte faktiskt inte att pappor var med, eller att de var i huset kanske, men att det är en skillnad nu att pappor eller partners har en så stor roll i att vara liksom det huvudsakliga stödet.
Det tror jag dock inte att de var.
Nej.
På 1800-talet.
Nej,
jag tror att det var kvinnor som var det.
Ja. Så dels en annan syn på familjen, men också kanske.
Men idag är det ju så, det vet ju du som har jobbat på BB. Alltså, partners är väl en jätteviktig resurs på BB.
Verkligen. Och det märktes ju också av under pandemin när de inte fick vara med på samma sätt, vilken påverkan det blir. Okej, är du redo för nästa?
Yes. Vad kul detta är.
Ja, vad roligt. Jag tycker att det är jättekul.
Vi har nog
poddat jättelänge, men jag får klippa bort hälften. Kan du ge några exempel på olika trender inom förlossningsvården? Hypnobirthing.
Ja, precis. Ja, det är en väldigt stor trend. Alltså. Ja. Nej, men jag tänker, skulle man kunna kalla detta för att föda på sjukhus var ju ändå på ett sätt en trend där i början av 1900-talet. Det pratades om det som på modet. Så bland barnmorskor, de hoppades att det bara var en modig grej och inte något som skulle vara för evigt.
Ja, de kände så redan då. Ja. Att, men då kanske de också, jag menar, att det är lite.
Men de blev ju av med jobbet också. Ja, för att också. De jobbade ju inte på sjukhus, barnmorskorna då, så mycket.
Det var läkare och typ vårdbiträden?
Läkare och sjuksköterskor. Också barnmorskeelever på de där det fanns barnmorskeutbildning. Men andra trender, till exempel när det här föda utan fruktan-metoden kom på 50-talet. Jag vet inte om man kan kalla det en trend, för den var ju väldigt initierad av vården själv. Och jag vet inte, men jag tror att man, det står också någonstans i boken, en kvinna som säger det, att hon var en ung och modern kvinna, så hon gick föda utan fruktan kursen.
Berätta mer om föda utan fruktan.
Ja, men då är det en engelsk förlossningsläkare, Grantley Dick Reed. Det är så roligt att han heter Dick, tycker jag. Men i alla fall, han hittar på en metod. Han märker att kvinnor är spända och nervösa och oroliga inför förlossningen. De är ju den första.
När var det här, sa du?
Nej, men det är på 30- och 40-talet. Okay. Men det kommer inte till Sverige förrän på 50-talet. Och det är ju säkert sjukhusförlossningen som gör det. För de är ju den första generationen som inte föder med människor de känner, utan är helt utlämnade till vården. Och då hittar han på en metod som är så här, att man går kurser i avslappning, man går på mödragymnastik och man går en förlossningskurs där man lär sig vad en förlossning är. Och i Sverige så testar man detta först i Stockholm. Då spelar man också in kassett. Eller det är inte kassettband utan rullband. Som går in i förlossningsrummen. Så här. Vila, känn dig trygg.
Alltså affirmationer.
Ja. Affirmationer typ, ja just precis.
För jag bara gör ett instick.
Mm.
Att han Grantley Dequery, det är han som är också den här alltså, centralfigur i hypnobirthing. Alltså Marie Mongan läste hans bok och efter det så startade hon hypnobirthing.
Aha, okej. Okay.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vad spännande. Så det var väl ändå en trend. Och sen på 70-80-talet kommer ju det här med vattenfödsel. Kanske en väldigt liten trend visserligen. Men det är ju som i ett paket med mer. Då pratar man ju väldigt mycket om naturlig förlossning. Mm. Så är man inte fysiologisk kanske. Men, och att ställa sig och föda och sätta sig och föda som man inte har fått göra på 100 år tidigare. Kanske man kan prata om det som en trend. Jag tycker det är svårt att prata om trender. För jag tycker det är så svårt att veta. Vad krävs för att det ska vara en trend? Hur många människor behöver haka på den?
Alltså jag tänker, ja, det ska ju ändå vara lite nischat. Alltså att det ska väl inte vara norm. För en trend är ju lite. Ändå lite småskaligt. Eller? Lite nytt, ja, lite trender. Kanske eventuellt tillfälligt. Men jag tänker att nu är väl också vattenfödsel som en typ av trend.
Mm.
Beroende på hur länge det stannar.
Och den här, vad heter hon? Sheila Kitzinger eller vad det hette. Hon som var så här att man skulle vara uppe och röra på sig. Att det var så, alltså det här med att det sexuella, att det var liksom första gången man i alla fall öppet pratade om sexualitet i samband med födsel och sådär. Det verkade ju också bli
beröring.
Som hon tog upp det. Ja. Det känns ju också som en trend och också som har kommit tillbaka att man liksom börjar prata om orgasmic birth.
Mm. Den är väldigt liten dock fortfarande. Alltså det är verkligen,
ja,
det känns som att det är otroligt, folk tycker det är otroligt sjukt fortfarande.
Mm.
Då ska vi se nästa fråga. Hur har finansieringen sett ut genom historien?
Jag tänkte att den som ställer frågan menade typ vad det kostat.
Ja, det tror jag också. Och vart pengarna kommer ifrån. Alltså har staten betalat eller?
Ah, okay.
Ja,
okej.
Ja, men man fick betala själv väldigt länge. Det var inte dyrt, men en symbolisk summa till barnmorskan. För okay, att hon, även en barnmorska i en kommun på 1800-talet fick typ ved och boende och fria resor av kommunen som anställde henne. Och sen så fick hon kanske 1 krona per förlossning. Alltså vad det motsvarar idag kan jag inte riktigt säga, men det är inga stora pengar. Så var det.
Men hon fick husrum, alltså hon fick lite levande.
Ja, okay. Men de var ju skitfattiga barnmorskor. Det var ju jätte, även om de var de första utbildade kvinnorna i Sverige nästan, så jämte lärarna så var de jättelågt på samhällsstegen.
Mm.
Fattiga, hade ingen pension och ja. Det var inte det frågan handlade om.
Nej, men,
men det har kostat. Mm. Förutom för de här då allra fattigaste så har det alltid kostat. Men på 30-talet bestämde man att förlossning ska vara gratis. Det ska kosta max 1 krona. Och det tänker jag mig är ungefär som idag, de här 100 kronorna eller 200 eller vad det är.
Alltså, och då var det sjukhusen, eller hur? För då hade du flyttat till sjukhus.
Och
då var
även, det... Ja, och även de, det startades ju också, landstingen startade ju också förlossningshem. Och där fick det inte heller kosta mer än så. Men hemförlossningen hade ju svårt att konkurrera med det på de ställen där man inte längre erbjöd hemförlossning inom kommunen. För då var det liksom privatpraktiserande barnmorskor. Ja. De kunde inte konkurrera med ett pris på 1 krona.
Som nu typ.
Som nu typ, ja. Precis.
Okej.
Okay. Ja.
1 krona.
Mm.
Vad kul att de ville jobba med ändå.
Men det var ju en tid, så då kunde du betala olika mycket. Till exempel på Göteborgs barnbördshus, då kunde det kosta 22 kronor om du kunde tänka dig att dela rum med andra. Och om du inte ville ha narkos, och om du skulle bara stanna i 5 dagar. Men om du ville stanna i fler dagar och du ville bo själv och du ville ha, ja, så kunde det kosta 100 kronor kanske. Så det har ju också varit ändå en klassfråga, vilken vård man har fått. Innan det blev gratis.
Okej. Nästa fråga. Eller var vi klara med den frågan?
Mm, ja, men det var vi nog.
Mm. Vilken var den första officiella barnmorskeutbildningen? Och vad ingick?
Ja, det har ju funnits barnmorskeutbildning sedan 1600-talet. Men jag är inte jättebra påläst på dem som var innan mitten 1800-talet.
Mm.
Men då i alla fall, från mitten 1800-talet, då fanns det barnmorskeutbildning i Göteborg och Stockholm. Den var 9 månader lång. Och det var väldigt mycket hygien i utbildningen. Mycket så, hur ska man tvätta sig? Hur ska man tvätta tången? Och hur ska man, ja. De bodde ju på skolan.
Som ett internat.
Som ett internat. Och jobbade hela tiden, verkar det som. Det verkar ha varit skittufft att plugga till barnmorska på 1800-talet. Man var ju den bemanningen som fanns tillsammans med läkare på barnmorskhusen.
Men bara, vad sa du, bara Stockholm och Göteborg? Mm. Så då fick man ta sig dit helt enkelt om
ja,
man ville
man
bli
barnmorska. Ja, man fick flytta dit. Men då bodde man ju där på internatet så.
Ja.
Ja. Men det verkar också ha varit, jag har faktiskt inte listat ut om det var så att utbildningen kostade eller om det bara var så att man var tvungen att leva under den tiden. Men det var ju också en klassfråga kan man väl säga. Vem som kunde utbilda sig till barnmorska. Ja. Men,
var det läkare som höll i utbildningen? Eller?
Ja, det var alltid en läkare som var ansvarig för utbildningen. Och så brukade det finnas typ en avdelningsbarnmorska eller liksom föreståndare eller så som ledde arbetet på.
Vet du när man tog bort det? Alltså att det blir inte en läkarstid i utbildning. Det var ju ändå en ganska stor förändring.
Ja, det har jag faktiskt inte exakt koll på. Kanske att det är när det blir en vidareutbildning från sjuksköterska, men jag är inte säker.
Ja, just det. Då var det direkt till barnmorska på 9 månader.
Ja, och sen blir den 2-årig mot, jag tror att det är 30-40-tal, när mycket mer spädbarnsvård ingår i barnmorskeutbildningen. Och också mycket mer förebyggande vård. Det var en annan fråga som handlade om MVC. Mm. Och det började på 30-talet.
Ja, precis. Hur länge har vi haft regelbundna MVC-besök? Och det var 30-talet. Okay. Ja, det är en stor förändring också.
Men de får ju också lära sig, alltså barnmorskorna som utbildas på 1800-talet ska ju lära sig att hantera jättekomplicerade situationer. De lär sig att använda förlossningstång och de lär sig att använda massa olika läbbiga instrument. Och de lär sig att stoppa
blödning.
Ja, men de här instrumenten för att ta ut barn som inte kommer ut och så. Ja,
och också hur de får ut alla barnen. Alltså jag menar, det är svårt att föreställa sig, men det är ju väldigt ofta det kommer att säga, barnet kommer inte riktigt ut, så de stoppar in en hand, vänder på den och drog ut den i fötterna. Mm. Alltså jag menar, det är och mycket teknik.
Ja, verkligen. Det är ju många manövrar och grejer som också klart går förlorade när man inte heller behöver kunna. Det här med att dra ut dem i fötterna, det tycker jag är väldigt fascinerande.
Väldigt
framkallar man liksom en fotbjudning som man nu också avråder så starkt.
Men det är väl det enda man kan få tag i. Jag tänker att man inte har en sugklocka eller en tång, hur ska man, då kan man inte få tag i huvudet. Jag tänker också att det måste vara svårare att vända ner på något vis. Ibland lägger de ju snaror om fötterna och sånt också. Alltså om barnet ligger på tvären. Mm. Det är oftast det som är det krångliga.
Mm.
Att de ligger, ja. Och då är ju rådet i barnmorska vid den här tiden att man vänder ju inte på utifrån utan alltid går in med handen inifrån. Och tar tag i en fot. Och,
det är också att förstå att
det inte tekniken. Ja, jag vill verkligen lära
men
mig det.
Man sliter man väl bara. Alltså, men det är väl också att man bara, nu kommer jag bara
ta
slita
som
ut.
Fan.
Ja, precis. Ja, och så får det gå som det går. Men också, jag tänkte på det, hur får man till en snara, alltså med en hand inne i en kropp runt några fötter? Alltså men det är riktig teknik.
Mm.
Det är svårt att föreställa sig. Men många av de barnen verkade ju överleva. Och även föräldrarna. Alltså när du skriver om det. Att så här, då fick ut dem ändå.
Ändå. Jag tror inte heller man var så himla. Man var inte heller så pjoskig med att barnen var ganska medtagna när de föddes.
Nej, det var ganska standard.
Det var man ganska van vid. Det är ju också hemska beskrivningar. Det är ju någon rekommendation så här. Om barnet verkar trött eller om barnet verkar nästan dött när det föds så lägg inte genast ute i kylan utan låt det ligga i rumsvärmen så kanske det kvicknar till typ. Det är ju,
Gud, det är andra tider.
Och att många bara är skitsamma, bara lägg undan den. Den är skeende.
Alltså döden är ju såklart en helt annan. Alltså det är så en naturlig del. Ja.
Och många som inte vill ha sina barn också. Alltså jag menar som bara kanske tyckte det
som
var
lättnad. Som inte har kunnat göra abort eller så. Just det. Är du klar med ditt svar?
Ja.
Den första officiella barnet.
Nej, jag ska också säga att om man vill läsa mer om vad som Alltså den barnmorskehandboken från 1800-talet finns att läsa helt gratis på internet.
Mm.
Så om man vill göra det så kan man söka på, han heter Per Cederschiöld och boken heter Handbok för barnmorskor. Och den finns på Google Play. Det är en ganska spännande läsning ändå faktiskt.
Lärorik. Mm, kan jag lära mig ett och annat?
Där kan du lära dig fotgreppet.
Ja.
Fotgreppet, ja. Du kan lära dig hur man avgör om någon är en bra amma.
Okej, okay. Det är bra. Det måste jag veta. Har du tänkt någon uppföljare till din bok? På tal om det här, hur många frågor som man vill ha svar?
Ja, inom samma ämne tänker
jag.
Ja,
det eller är du klar med det här?
De kommande 150 åren.
Jag tycker ju faktiskt att det här med barnlöshet är väldigt spännande. Mm. Det tycker jag har varit jätteroligt att skriva om barnlöshetsbehandlingar under 1900-talet.
Ja.
För det har ju också varit en ganska svår nöt att knäcka. Och också en väldigt framgångssaga faktiskt.
Ja, det blir.
Men nu är jag mer intresserad av typ hur har det varit att bli gammal och dö eller hur har det varit att vara barn eller hur har det varit att vara förälder så här. Men lite andra teman i livet som jag tycker
det vill jag läsa om döden, för det är också lite likt det här att det är, tas från hemmet och att det blir så något som sker bakom stängda dörrar som man är så ovan vid tills det drabbar en själv på nära håll, precis som födandet är liksom numera främmande.
Nu har jag liksom börjat snöa in på lite sådär postpartum tiden och då jag kommer inte ihåg, men det är ganska tidigt i boken så skriver du om så att det är väl någon läkare som har sagt att man ska ju vila i 2 veckor och man får inte, man ska bli buren om man ska ta sig från ett rum till ett annat och man skulle ha på sig nattmässa och någon så här
en vanlig nattmässa så också.
En vanlig, exakt. Alltså,
vad är en ovanlig?
Ingen aning, det är så roligt. Alla vet vad en nattmässa är.
Ja, men jag tänkte bara att det lät så här, som att man hade ju ändå då en kultur kring liksom vad som ska ske på postpartum. Och det jag och Sabi har ju haft ett avsnitt om det, liksom ut i världen hur det har sett ut, eller hur det ser ut, hur man tar hand om då den som har fött framförallt. Men det känns som att det är liksom, till mångt och mycket i alla fall, har liksom tappats bort i Sverige. Och då undrar jag bara, vad tror du att det beror på? Vi har ju haft tydligen en kultur för inte så länge sedan om hur man ska ta hand om den som har fött. Och det har nästan försvunnit helt. Varför tror du att vi har tappat det jämfört med andra länder som liksom har kvar mycket av det?
Vår kultur är att man ska återgå till livet.
Ja, det här har jag faktiskt tänkt på mycket. Och jag är ju så himla glad att det pratas om det här med fjärde trimestern. Det pratar ju ni mycket om i er bok till exempel. Mm. Någonting som jag verkligen, verkligen kunde sakna när jag fick mitt första barn. Att jag inte alls fattade detta. Att man är inte sig själv. Och vem är barnet? Och vem, ska jag bara gå ut på promenad? Liksom? Nej, men det orkar inte jag. Men jag tror att det är väldigt bra att samtalet om det kommer tillbaka. Men det är ju faktiskt så att det här, då pratar man, det heter det puerperiet.
Mm.
Ja. Det har ju verkligen försvunnit. Och jag tror dels det här man skulle bli buren och inte gå. Alltså då trodde man ju att man fick framfall och att man fick, att man blev sjuk av det. Att livmodern kunde ramla ut typ. Nu vet ju att det ändå är bra att gå upp och gå. Att man inte får blodproppar och sånt. Ja.
Jag trodde det var mer för att man skulle liksom visa vördnad.
Ja, jo men det är säkert. Det fanns kanske sådana inslag också. Det var ju väldigt upprörande att kvinnor gick ut och arbetade till exempel. Många var ju tvungna att göra det.
Ja.
Men och det verkar de ju hata. Liksom att folk återgick till sitt vanliga liv. How dare you?
Ja. Ja, men det var därför det kom föräldrapenning och sånt sen. För att man inte skulle göra det. Alltså de tidiga moderskapspengen var ju för att man skulle vara hemma och amma. Och inte sätta sig i en fabrik med en gång och så.
Det är ändå ganska, det är ändå liksom tabu fortfarande. De som vill återgå och jobba fort.
Ja, just det.
De kan ju få ganska, då kan man bli kritiserat som en dålig moder.
Ja.
Men om man tänker från, har vi tappat allt det?
Ja, men dels tror jag det beror på just det där att man har kommit på att man ska vara upp och röra sig. Sen också att vårdtiderna har ju blivit kortare. Man är ju inte kvar hela den perioden på BB utan man ska ju ändå vara hemma. Och jag vet faktiskt inte.
Är det också att man är ganska isolerad och man lever inte i den här storfamiljen längre. Kanske inte är lika många. Man måste liksom sköta sig själv lite grann, tänker jag. Ja. Att vi inte har den här, ja men, kanske nära kontakten till sin närmsta familj, att man bor tillsammans eller lever nära varandra i Sverige.
Ja, men så, ja, säkert det också. Men så tänker jag att ibland får ju förlossningsvården kritik för att patologisera födandet, att man ser så mycket som sjukt, medan tiden efter förlossningen kanske vi ser som alldeles för frisk, jag vet inte. Som att man inte ska behöva något.
Eller framför, ja men precis, det känns som, ja, man är näst, då är man lämnad ganska mycket, från vårdens sida är man ju det. Lämnad för att fända för en själv.
Men mer samtal om det tror jag är bra. Och då tror jag också vi kan ta med det bästa från historien. Man kanske inte behöver bli buren och ha nattmössa. Nej. Men kanske ändå synen på detta som en viktig och, jag ska inte säga helig tid, men en betydelsefull tid.
Hade varit något.
Får jag fråga en fråga?
Ja.
Om 50 år, hur tror du att man kommer beskriva dagens förlossningsvård och syn på födandet? Vad är utmärkande för våran tid?
Men ni två är ju lite utmärkande för vår tid, ja. eller det som den, jag ska inte säga rörelse kanske, men just det här samtalet om förlossningen, vad kan det vara, vilka olika sätt kan man göra, vad har man rätt till att förvänta sig, kan det vara så att man kan få föda någon annanstans än på sjukhus, alltså det här samtalet om möjligheter, att vi har en, alltså, som du nämnde Birthright Sweden exempel förut, de finns, det är ju första gången i världshistorien i Sverige, så kan man inte säga, första gången i Sverige som vi har en patient, de kallar sig inte patientorganisation, de kallar sig brukarorganisation.
Jag tror det är något sånt där.
Ja, men som för den här vårdens talan. Jag alltså vad detta ska mynna ut i, det vet jag ju inte. Det är ju ingen av oss som vet, men så här, den här typen av uppmärksamhet har ju den här vården aldrig fått innan. Så det ska ju bli väldigt spännande att se. Blir det tiden för fler valmöjligheter? Eller blir det tiden där alla var arga för att det inte fanns de här valmöjligheterna? Eller, ja.
Det ska bli spännande.
Ja, men jag tycker faktiskt att det ska bli väldigt spännande.
Okej, ska vi wrap it up? Det här kanske får bli två avsnitt, vi får se.
Ja, men jag tycker
eller så får du klippa bort lite.
Jag kommer absolut klippa bort. Men
jag tycker det har varit så spännande.
Så och intressant att
och prata om det.
Rekommenderar varmt kläda blodig skjorta som finns väl där böcker finns. Oavsett, alltså jag tror att det är intressant för alla våra lyssnare. Man kan hoppa lite emellan och det som man tycker är spännande. Det är spännande med just det ger ändå lite svar om varför det är som det är idag.
Och också så att man blir påmind om, som är så himla mycket, att så här, ja, vi bara gör om, alltså, en variant av samma sak om och om igen. Och sen så klart att det ändras lite, men att man bara, ha okej, redan på 20-talet eller på 40-talet klagade man att det inte fanns tillräckligt med barnmorskor. Alltså att man tror ju alltid att så här, det vi håller på med nu, att det är så nytt och bara så här, okej, vad vi kämpar med, bara. Nej, men det här har vi hållit på med i olika cykler liksom. Sen att liksom, några variabler ser olika ut, men det är inget nytt. Och att man kan lära sig så mycket av att titta tillbaka. Liksom, istället för att tro att vi har uppfunnit hjulet igen. När man tittar tillbaka, okej, men vad var de hade som var bra då? Och vad är det vi kan ta ut av det? Det är jättespännande.
Har du några avslutande ord?
Nej, det här var väldigt kul.
Det var jättekul
roligt att jag fick vara med.
Det var jättekul.
Och så är det himla roligt att ni har läst boken också. Det är ju en så otroligt speciell. Det måste ju ni också känna. Det är så speciellt att någonting man har suttit och hamrat med hemma. Så sitter folk och läser det.
Jag fattar inte det. Jag läste precis in ljudboksversionen. Jag har läst klart då på nu. Det är opostill kvar. Men det var också väldigt konstigt att läsa boken. För jag har verkligen... Jag vet inte hur du känner med boken. Jag har inte orkat liksom läsa den i fysisk form sen.
Jag var tvungen faktiskt att göra det. För att jag kände mig så nervös för hur den ska tas emot. Så jag kände att jag var tvungen att läsa den och låtsas att jag var någon annan.
Det är det typ som jag inte orkar. Jag tror att det är också min sätt att hantera nervositeten. För jag vill inte känna att jag hatar den.
Nej.
Och känna liksom... Nej, men framförallt inte känna att jag hatar den. Ja. Och upptäcka fel, det var jag väldigt rädd för.
Ja, det gjorde jag ju självklart.
Ja, men såklart, jag med.
Så nu är det ändå till nästa tryckning.
Mm. Ja, men det är bra. Ja. Vad säger du på?
Ja, men det, jag tänker att så här, man gör ju fel. Det är helt okej.
Inte jag.
Vi gjorde den så gott vi kunde.
Okej, men tack så jättemycket Maja att du var med. Du får gärna komma tillbaka.
Ja, tack.
En annan gång.
Kul.
Hej då på.
Hej då ni. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.